Podplay.
Nu samarbetar Toppmöte med Anders S. med Podplay. En ny podcastplattform där du hittar den här podden Toppmöte med Anders S. som sagt och en massa andra poddar. Gå in och lyssna där vet jag. Antingen på podplay.se eller appen Podplay.
Jag är medveten om att jag är kolerisk, kverulant, kontrarian, massor med saker. En smula cynisk, kan upplevas som lite kall och hård, överdrivet aggressiv. Har ett mörkt sinne för humor. Alltså du kan fortsätta. Jag går i psykoanalys 3 gånger i veckan. Det är inte som att jag inte bearbetar mig själv. Det gör jag.
Vad pratar du om där? Vad?
Mig.
Är du narcissist då?
Jag ska erkänna att jag är lite nervös inför mötet. Min gäst har nämligen ryktat om sig att vara på tok för ärlig för det svenska klimatet. Han sprutar ur sig sanningar på sociala medier som en flismaskin och i år kommer med en bok där den klassiska svenska tigern bar ett hakkors med tassen höjt i en pikant Hitlerhälsning. Det senare tog hus i helvete, gick till ett antal rättegångar, men han gick segrande ur striden. Den politiskt korrekta vänstern hatar han som synden och han har blivit anklagad för att flörta med extremhögern, något han dock själv tar avstånd ifrån. Och jag vill varna direkt för att det kommer att bli rejält frispråkigt. Så håll hårt i något stadigt, det blir öppna spjäll och inget för känsliga öron. Men han är rolig också och allt annat är mainstream. Välkommen till Toppmöte med Anders S. och lär känna komikern, kritikern och Sveriges mest obstinata jude, Aron Flam. Jag vill ha fullständiga personuppgifter.
Vad menar du med det?
Ja, personnummer och...
Nej, det får du inte på band.
Varför ska du ha det på band?
Band? Var kommer du band?
Okej, men ljudkorta. Ja, men ska du, varför skulle du ha det?
Datum är född.
Jag är född i juni. Kanske. Jag säger inte. Jo, jag är född i juni. 12 juni.
12 juni?
1978.
Det här fick jag dra ur dig.
Ja, jo, men det... Men, det är läskigt hur mycket staten vet redan. Så. Jag menar, det går ju att googla på de flesta av oss. Och det är...
Är du konspirationsteoretiker?
Nej, jag är inte alls konspirationsteoretiker. Det där är ju en vanlig grej jag får höra om mig. Nu får väl i och för sig de flesta som anses vara höger i Sverige som, ja, de får väl höra det, men för att det är vänsterns nya favo-uttryck. Men nej, däremot så bevakar jag ju konspirationsteoretiska rörelser. Och när man försöker beskriva dem, då kan det ibland låta som att man själv är konspirationsteoretiker, men det är det inte, utan det är bara det att människor som är med i konspirationsteoretiska rörelser, de agerar som att de här idéerna vore sanna, och då blir deras beteende helt absurt när man beskriver det.
Är du laddad?
Visst, absolut. Det här är ju stort för mig. Alltså det är ju det.
Varför det?
Varför?
Ja.
Nej, men vet du hur sällan jag blir inbjuden till andras poddar? Väldigt sällan numera.
Aha.
I alla fall kollegor. Sen så igår till exempel så hade jag tackat ja till någon poddare som ringde. Aha. Någon kille som följer mig, jag hade inte kollat så noga. Dyker upp liksom en 2 meter stor nazist där. Han hade ångrat sig liksom. Han var inte nazist längre, sa han. Och han ville prata med mig liksom. Så vi pratade i 3,5 timme. Det var ju supertrevligt. Men
drar du till dig sådana människor alltså?
Honom drog jag till, men det var väldigt intressant. Han berättade, alltså, det här var hans 10:e podd avsnitt, och han hade kommit fram till i sitt första, eller det var då han liksom kom ut, att han hade blivit så arg under sin ungdom för att han hade blivit våldtagen av en svart man när han var 10.
Okej.
Så då pratade vi lite om det, och då frågade jag honom bland annat liksom, jo men så här, du blev arg så här, men tror du alla hade blivit arga, eller är det bara så du reagerar när du får sexuell uppmärksamhet? Och sen så satt vi där och så försökte jag skämta med honom om det, för det är ju så jag hanterar jävligt jobbiga situationer. Så men han tyckte det var lite kul till och med. Och jag bara, ja men man kunde skämta lite, du vet så här, ja men du ville bara få in att du var liksom ett jävligt sexigt barn, att vi andra inte alls fick.
Hur tog han det där? Och ganska han, hårda alltså, skämten.
Ja, men förvånansvärt nog så... Jag tror att det är något som kopplas på i mitt huvud. Alltså jag har ju ett rätt dött uttryck. Men när det blir farligt på riktigt och liksom lyser det till i ögonen på mig eller något. Och så får man någon sorts kärleksrelation istället. För att det är en sån absurd grej att säga när någon just har avslöjat att den blev våldtagen som 10-åring.
Uh-huh. Känner du innan du säger en sån grej att det kommer hamna rätt? Eller... Har du ett sånt känselspröt? Eller?
Alltså för det mesta ja, men inte alltid.
Okej.
Okay. Ja,
varför letar du i de där bisarra områdena?
Det är en bättre fråga som jag faktiskt verkligen undrar över själv och har gjort i många, många år. Alltså varför jag som säger... Alltså, jag börjar ju månaderna med att läsa sånt jag hatar, blir arg, ledsen eller förtvivlad över. Och det gör, alltså jag kastar mig in i det. Och ur det så kommer ju humor. För det är ju mitt naturliga sätt liksom att hantera det. Och jag fattar liksom att jag älskar humor. Men varför söker jag mig till att börja med överhuvudtaget till de här mörkaste delarna av människans sociala liv? Jag har ingen bra svar på den frågan. För jag menar, okej, jag tyckte väl att min barndom var pissig. Men vem tyckte inte det om sin barndom under sin barndom? Det tyckte väl de flesta under sin barndom. Sen växer man ju upp liksom.
Men att du kastade över det som över en buffé. Alltså det mörkaste direkt när du vaknar.
Ja, men det är verkligen ett sorts... Jag har ju liksom, det är de senaste åren jag har tänkt på hur likt ett missbruksbeteende det egentligen är. Om man liksom, tänk sig att man har någon kompis som, nu är det inte världens allvarligaste missbruk, men jag har en kompis som är så besatt av skaldjur alltså på ett helt, alltså så att liksom, om man går på restaurang och så beställer man in sig, då blir liksom, man ser, det är liksom inte trevligt, utan det så här, kastar sig in och man sliter och du vet, så här, ett berg bara växer framför dem.
Man har redan ätit innan.
Ja, men exakt. Och jag hinner skala en kräfta medan liksom man ser bara, det är liksom ett så här, det är ett så sjukligt så här, in som man tänker sig att liksom hardcore heroinister är med heroin liksom. Men så är jag med nyhetsmedier. Och där läser jag alla ledare och sen så blir jag vanligtvis jävligt förbannad. Och sen går jag ut och är redo att möta dagen.
Kan man säga, finns det någon destruktivitet i det?
Ja, absolut.
Ett självskadebeteende?
Ja, fast det vet jag inte riktigt. För jag tänker så här att om det ändå kommer ut något, alltså text eller ljud eller skämt ur det, då är det ju en form av sublimering. Alltså någon sorts bearbetning. Och det är ju bättre än alternativet. Jag hade ju kunnat sitta hemma och skära mig i armarna och det hade ju inte varit lika roligt, i alla fall för mig. Kanske för er, jag vet inte. Det är bra content. Det är absolut så att jag har en väldigt stark självdestruktiv ådra i mig liksom. Och det driver väl mig mot den här typen av... Jag menar, om du tänker på saken, stand-up är inte världens hälsosammaste yrke.
Nej.
För världens hälsosammaste individer.
Nej.
Hasse Brontén undantagen då.
Han är positiv.
Han är väldigt
positiv.
Alltid glad. Han är glad.
Han är inte drabbad av mörkret.
Nej, inte, det, fasaden är hård som fan i alla fall. Det är en glatt yta liksom. Men det är ju någonting. För jag menar, att ställa sig på en scen på det där sättet, det är ett kicksökande beteende, helt klart. Och jag menar, det är inte som att jag är en duvunge när det kommer till narkotika och alkohol.
Nej.
Och det kan ju ge kickar. Men de bästa och de sämsta giggen under din stand-up-karriär är ju oftast större kickar. Och det gäller alltså både de bästa och de sämsta. Och där har du ju det självdestruktiva. Om du liksom, som du säkert, liksom jag och alla våra kollegor har gjort, har funderat över vissa komiker, varför de går upp kväll efter kväll efter kväll när ingen skrattar. Och det är ju för att det är ju en kick det med.
Den comfort zone.
Ja, mörkret är lite rädd för mig, har jag fått nu.
Har du kontroll då, eller? Hur skulle du säga?
Ja, jag funkar ju bättre ju kaosigare det blir. Det gör jag absolut.
Ja. Du är komiker, stand-up-komiker.
Ja.
Du är debattör.
Numera, ja.
Du är skribent.
Ja.
Var är du mest hemma?
Nej, men jag är, alltså alla komiker är ju i någon mån kritiker. Kritiker är väl vad en komiker är. Det är bara en roligare kritiker.
Så kritiker skulle egentligen vara ditt bästa epitet?
Nej, jag har fan kämpat mig till epitetet komiker.
Mm.
Ja, jag var inte helt bekväm med det de första 3 åren. Jag kan skriva annat än komik. Men jag skriver av mig själv väldigt mycket komik. Jag har alltid tittat på väldigt mycket komik. Läst väldigt mycket humor. Jag älskar humor liksom. Mm. Jag är en humornörd.
Hur ser du på humorklimatet i Sverige då?
Jag uppträder ju inte sen ett tag för svensk publik.
Varför det?
Det är ju ingen poäng med att göra det.
Det får du utveckla.
Nej, men jag tycker ju att en komiker, för det första så måste en komiker, han måste absolut inte respektera sin publik. Men när det är för mycket förakt utan självförakt i, då är det inte bra. Och sen är det ju så att det är ju, svenska publiker gillar ju inte att skratta så mycket.
De älskar att skratta till Johan Glans. Och...
Alltså, det ska vara riktigt snällt då för att de ska gilla att skratta. Och då tycker jag, med all respekt för Johan Glans, jag vet att han är en fantastisk humorist, så är det lite för enkelt för mig kanske, eller liksom...
Men alltså, vad är då syftet med komiken? Är inte syftet att få publiken att skratta?
Jo, det är det primära syftet, absolut. Ja, och det är men, det som är grejen. Så nu säger ju alla att LA är så fruktansvärt PC. Mm. Så, ja. Men jag stod på scen där i januari, precis innan covid, och drog några av mina absolut värsta och grövsta skämt och fick LA Improv att skratta. Men i Sverige så har jag kört samma grejer och det är dödstyst.
Vad är din analys?
Nej, men alltså, jag har ju funderat på det här större delen av mitt liv även innan jag började jobba med humor. Och humor i Sverige är en väldigt, väldigt liten del av underhållningskakan jämfört även med de andra skandinaviska länderna. Tittar du runt på olika länders kultur så kan man väl säga att humor är inte... Om du tittar på det, vi är betydligt större exportör av fotbollsstjärnor och musiker än vad vi är av komiker.
Ja, fotbollsstjärna.
Okay. Har vi aldrig exporterat några andra? Men du vet hur dålig jag är på sportliknelser. Det är liksom inte min grej. Men idrott är ju en stor underhållningsform i Sverige.
Absolut, så är det ju. Men är det du säger att du kan inte få folk att skratta i Sverige längre?
Jag kan få folk att skratta, men jag
du vill inte?
Nej, jag hatar mig själv när jag går ner och har dragit de skämten. Jag har ingen lust att dra så enkla skämt. Jag tycker att jag vet att jag kan göra bättre humor. Det finns bara ingen publik där egentligen som kan ta emot den.
Men om du säger, men då har du ett publikförakt ju.
Ja, det är det jag säger. Man får inte uppträda, alltså man behöver inte respektera sin publik som komiker. Kanske min typ av komiker inte ens ska respektera sin publik eller sig själv. Men men att förakta publiken, det går liksom inte.
Nej.
Nej.
Men alltså om du går upp och du drar ett skämt som du inte själv gillar, men du får publiken att skratta, är inte mission accomplished då? Alltså, för annars blir det någon slags, du blir självuppfyllelse bara.
Fast det där är inte riktigt sant. Du vet lika väl som jag att det finns komiker i Sverige som drar de skämt som krävs för att få publiken att skratta, och sen går de av och det kanske inte är alltså de kanske inte tycker att det är så kul ändå. Det är alltså de har ju gjort det här för att de är inhyrda till något företagsevent och de har gjort sitt jobb och sådär. Men de, någonstans började de med humor för att de älskade humor, och deras humor är betydligt mer avancerad än publikens humor.
Det låter, man skulle ju kunna tolka det som lite snobbism. Ja.
Nej, men det har jag inga problem med. Att, alltså det hoppas jag har framgått efter åratal att jag är en lite elitistisk.
Mm. Ja. En stolt elitist?
Stolt och stolt. Jag tycker inte jag ska behöva skämmas för att jag uppskattar när folk gör saker bra.
Men du, vad är då kvittot på att du har gjort ett bra skämt om inte folk skrattar?
Nej, men om jag skrattar när jag kommer på ett skämt, då är det ju ett bra skämt. Det vet jag ju att det är. Därför att så pass mycket humor har jag konsumerat, Anders.
Ja. Det är något matt, du ska nå ut till folk. Det är inte bara du själv som ska skratta, tycker att det är bra.
Ja, fast
du
måste alltså, nå ut. Nej, men jag gjorde det. Ju det i LA. Det gick ju alldeles utmärkt. Ja. Jag gick upp, jag drog mina grova skämt. Mm. Och jag fick jättemycket skratt och så gick jag av.
Ja.
Ja, och det var jättetrevligt.
Så du vill ha en kvalificerad publik, annars är de inte värda
alltså,
dig?
Mer kvalificerad än vad jag tycker att jag har fått uppleva i Sverige. Och det har ju blivit värre sen jag började uppträda också. Det blir svårare och svårare.
Varför har det blivit så för dig då?
Därför att jag tror människor ute i samhället blir räddare och räddare för att skratta.
Okay.
Och det där har jag upplevt varenda special jag har spelat in. Alltså att så fort jag sätter en kamera på min publik, även när det är min publik, så slutar de skratta.
Mm.
Och jag vet att det är så därför att jag har ju ljudbevis, till exempel Aron Flam The Bootleg som finns på Spotify. För den är ju inspelad bara på min mobil. Och det är ihopklippt från två gig där folk har skrattat jättemycket, men det har inte varit någon kamera på dem.
Nej.
Nej. Och då finns det ju ett...
Varför är de rädda att skratta dina skämt då?
Nej, men därför att det har med politiskt korrekthet att göra, eller konsensussamhälle och vad man får skratta åt och inte skratta åt i Sverige.
Så det du säger tycker de egentligen är roligt, men de vågar inte skratta för hur de ska uppfattas?
Ja, alltså när det gällde mina gamla specials så vet jag ju det, eftersom att innan jag spelar in dem så turnerar jag med dem och så får jag massa skratt. I alla fall en del skratt, och sen så kommer en kamera fram och så är det inga skratt.
Nej.
Nej. Men jag publicerar ändå.
Du är judisk börd, båda föräldrarna.
Japp.
Är du uppväxt judiskt?
Det kan man nog säga, absolut. Alltså Stockholmsjude.
Ja.
Ja.
Vad skiljer Stockholmsjude från en annan jude?
Nej, alltså judar tror ju att de alla har samma traditioner, och sen så visar det väldigt fort när de sitter vid samma bord, om de är uppväxta i olika världsdelar, att det kanske inte riktigt var alla gånger. Det fanns små skillnader här och där. men jag är uppvuxen i Bergshamra utanför Stockholm, som är ett så kallat välintegrerat område, vilket betyder att det absolut inte är välintegrerat, väldigt hög andel invandrare, och gick i skola i stan, judisk skola, så det är väl en rätt traditionell svensk judisk uppväxt liksom. Sommarkollo på Barnens ö, men judiskt sommarkollo.
Var du troende juden när du var lite?
Nej, jag var nog aldrig det. När min morfar blev sjuk någon gång när jag var 12 så bad jag till Gud. Men i övrigt så hade jag väl alltid en rätt skeptisk... Alltså den första... Alltså redan på dag... Jag gick på svensk dagis, alltså vanligt i Bergshamra. Och då bad de oss alla rita Gud. Jag vet inte varför. Det var en övning, men det var en övning. Och då ritade jag liksom Molgan. Alltså i Alfons Åberg, vet som en, att det är liksom så här inte helt ifyllda streck, fast med skägg på ett moln. Och jag tror att det säger nog rätt mycket, att redan då så insåg jag att det här är lite av en låtsaskompis. Liksom.
Var det någon slags konflikt med dina föräldrar där? Eller var det
någon var det ju ett tag, absolut, när jag var yngre.
Hur såg den konflikten ut?
Ja, det var ju mycket bråk, men det var inte så mycket bråk om själva innehållet i böckerna. Därför att det handlar väldigt mycket om tradition, liksom, vilka traditioner man ska behålla och vilka man inte ska behålla.
Mm. Mm.
Som till exempel bacon kan ju vara ett problem om man ska hålla traditionerna.
Ja, just det. Hur ställer du det till det?
Nej, jag är väldigt positiv. Jag är ju en stor förespråkare av bacon. Jag tycker ju att grisen som uppfann bacon borde få Nobelpris. Kanske alla Nobelpris. Men eftersom Nobelkommittén är rasistisk mot grisar och djur som inte är människor. Så, nej, så den går ju fortfarande utan pris liksom.
Ja. Vad tycker dina föräldrar? Din pappa Harry Flam är ju en professor i ekonomi. Va?
Mm.
Vad tycker han om att ha en son som är så turbulent ute i blåsvärlden?
Alltså, man kan ju inte lyckas med allt, som pappa brukar säga.
Okej. Okay.
Ja. Men vi har liksom inte...
Pratar ni om det med mamma och pappa? Så här?
Alltså pratar. Alltså, jag och mamma pratar mycket. Pappa har aldrig varit en så där superpratsam människa.
Nej.
Han bara är sån liksom. Han är den generationens man.
Okay.
Man gör saker.
Men du har hade bra relation till dem när du var liten?
Ja, när jag var liten hade jag nog en bra relation. Och sen så är ju tonåren, och då har man ju en väldigt dålig relation. Ja. Eller så är det nog fel på dig. Och sen nu har jag väl en relation liksom. Som ibland är bra och ibland är lite besvärad. Men för det mesta bra, skulle jag säga.
Mm. Du har ju varit väldigt omskriven på grund av En svensk tiger. Din bok.
People keep telling me.
Det här är En svensk tiger som handlar, en bok som du har skrivit, som handlar om Sveriges flathet mot Nazityskland och andra världskriget. Och det är bilden där alla pratar om, såklart. Där du har ett hakkors på tigern, och tigern hejlar helt enkelt.
Ja, en Hitlerhälsning. Ja.
Kan du berätta turerna kring det där?
Jag började göra Det här är en svensk tiger som podcast följer i tång. Och då hette det En svensk tiger. Och jag hade väl planer redan då på att det skulle bli en bok av det. Så då började jag göra En svensk tiger, som den hette då. Och redan efter andra avsnittet så blev jag uppringd av Beredskapsmuseet i Djur och Mossas jurist, som också är gift med vdn.
Och de äger då rättigheterna till den här bilden?
Ja. Och hon sa till mig att sluta. Och då sa jag nej. Jag sa jag har verkshöjd och jag har satirundantaget att luta mig mot.
Mm.
Men någonstans under det kommande året så polisanmälde Beredskapsmuseet i Uramossa mig. Sen så kallades jag på förhör 4-5 månader senare till polisen. Och efter det så beslagtogs mina böcker. Och sen väckte en åklagare åtal i ärendet. Och sen så överklagade jag beslaget av böckerna. Förlorade. Och sen överklagade jag det. Och vann. Mm. Och fick tillbaka mina böcker. Och sen var det rättegång som var helt off the hooks absurd.
Du, den här shitstormen kring den här boken. Såg du det komma? I den vildaste fantasi?
Nej, inte den svenska. Alltså, det är klart att så här, jag har väl dagdrömmar om alla mina projekt. Jag kalkylerar risk. Och alltså, det fanns ju en otroligt liten risk att polis och åklagare skulle kanske utreda det här om de fick in en anmälan. Men alltså, den är superliten. Vet du hur många ärenden de lägger ner?
Nej.
Inte jag heller, men nej, jättemånga skulle jag tro.
Jag trodde du hade en siffra.
Alltså, det är otroligt många.
Mm.
Alltså, som de inte ens utreder. Utan, och det här känns väl verkligen som, med tanke på den rådande situationen i riket, ett sånt ärende man bara lägger åt sidan och skiter i.
Så när du blev polisanmäld, kommer du som en fullständig chock eller kände du att det här låg i potten lite grann?
Nej, men alltså, hela vägen så har jag frågat då mina jurister, så här, men tror ni att det här kan leda till en polisanmälan? Och då har de sagt, så här, men det är klart att Beredskapsmuseet kan anmäla, alla kan ju anmäla ett brott, men det kommer ju läggas ner.
Mm.
Och sen när jag kallas på förhör så frågar jag liksom så här, okej, men för det här var ett rätt hårt förhör, tror ni de kommer beslagta mitt lager med böcker? Och då är det liksom så här, nej men, det är klart att de har den juridiska rätten att göra det, men de skulle aldrig komma på tanken. Och sen beslagtog de. Och sen så undrar man liksom så här, men nu har de beslagtagit, men tror du att en åklagare väcker åtal? Nej, men nu får du väl ta och skärpa dig, det kommer aldrig hända. Och sen så händer det också.
Så här tänker jag lite grann, Aron, om jag nu lyssnar på dig och det lilla jag känner av dig, jag har hört dig prata. Den här turbulensen runt dig, kring den här boken.
Ja.
Du är medvetet, sticker ut hakan. Har du inte gillat det?
Jo, men lite. Jo, alltså, det här är vad jag är född för. På riktigt, den här typen av konflikt, alltså, på det måste jag nog säga, det kan nog min partner hålla med om, att jag har hanterat det här väldigt bra med tanke på omständigheterna.
Mm. Ja. Hade du velat vara utan det?
Gillat det. Jag har, alltså, det var som att jag sköt upp ångest liksom.
Mm.
Ja, och bara ögonblicket finns. Det är lite som att man kan tänka sig vad riktig strid är. Och det kan jag väl inte påstå att jag helt ogillade. Nej.
Gillar du bråk?
Ja, alltså ibland. För det mesta, alltså så här, en stor del av mig är ju lakoniska one-liners.
Mm.
Ja. Och så länge det är på en helt okej nivå av crazy, att mänskligheten bara är liksom lite crazy för att vi är det, och då blir summan av kardemumman att allt blir lite crazy, ja, men då kan man stå där på scen lite lugn och tillbaka lutad och dra liksom någon cynisk one-liner om olika rådande situationer. Men om samhället blir helt kokobaheime, vilket är ett steg upp från crazy.
Mm. Kokobaheime?
Ja.
Ja,
alltså, jag bara försöker hitta på ord här.
Ja, måste du göra, jag har aldrig hört. Bananas.
Ja, men,
ape shit.
Ja, men precis, exakt. Alltså att det liksom, nej, men, tydligen så är det väl så att den komiker som jag är, det blir mer och mer sanningar och färre punchlines ju värre det blir. För till slut så är det bara du som sitter där och skriker ensam i liksom mörkret. Det fanns delar av mig som gillade delar av processen. Mm. Absolut. Och det var ju också så här att när Marie André började visa PowerPoint-presentationsbilder på Adolf Hitler i sin slutplädering. Det här är Adolf Hitler. Och man bara sitter där och bara, det här är för absurt. Det går liksom inte ens att bli upprörd längre över hur jävla sjukt det här är. Utan här är ju bara någonting jag kommer skriva om. Jag vet att jag kommer skriva om det.
Mm.
Och sådana delar, ja, då gillar man det. Sen fanns det ju väldigt mycket som var mindre behagligt.
Mm.
Som, jag menar, jag var ändå undersökt i typ 1,5 år av riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Och då började man fundera på, så här, kan jag prata om vad som helst på telefon, eller kan de storma in här när som helst? Det gjorde de ju ändå på mitt lager. Och det är ju ändå 3,8 miljoner som de vill ha av dig, Aron. Mm. Har du de pengarna? Nej, det har du inte. Så det är ju liksom som att sitta med ett pokerbord där din vinst är att du inte förlorar en pott du inte har.
Att kungen inte kommer på river.
Ja.
Men du, mår du dåligt någon gång av det här på riktigt?
Ja, det gjorde jag.
Hur dåligt då?
Obehaglig adrenalinpåslag. Alltså när det inte är behagligt. När det är liksom så mycket adrenalin så du blir så här skakig, svimfärdig, illamående, väldigt torr i käften. Och det är liksom bara för mycket för att du ska orka ställa dig upp och ta itu med det. De sista veckorna innan rättegången, då jobbade jag så mycket jag kunde med annat under dagarna, bara för att, alltså, så att jag kunde stupa i säng varje kväll. Men då var det ändå så att jag liksom, vissa nätter kunde jag inte sova alls. Och jag kunde inte förklara det, för jag hade liksom skjutit upp. Det där kan jag inte tänka på. Och sen så liksom bara, jag kunde inte sova. Och sen de sista nätterna innan, när jag kunde somna lite, då var det ändå, det var väldigt märkliga drömmar, inte helt behagliga. Blev biten av en giftorm vid ett tillfälle och skulle dö. Om gäller.
Du måste ju ändå, med all den här uppståndelsen, måste ju gett en jävla klirr i kassan. Alla känner ju till det här nu.
Ja, alltså jag har sålt väldigt mycket böcker, men sen om man blir rik på att sälja böcker eller inte, alltså det är ju inte drop dead money, Anders.
Men bättre marknadsföring än så här hade
går
du
inte att få.
Nej,
det gör det inte.
Hur har responsen varit, tycker du, på sociala medier till dig och kring detta?
Alltså de som redan gillar mig fortfarande. Så där har jag inte, och de som inte gillar mig vågade väl under ett tag där inte säga så mycket. För en gångs skull.
Varför det?
Därför att då var det ju, då handlade det om att försvara yttrandefriheten, och den är ju större än vad jag är. Och då är det väl så att liksom om Anders Lokko skriver en elak artikel om mig, där han tycker liksom att jag är skit och att alla som gillar mig är alt-right, så är det ju ändå liksom så att han ställde sig upp för yttrandefriheten. Det gjorde han.
Mm.
Ja, och så att, ja, jag gillar inte det här, men det måste få finnas. Och det är ju precis det yttrandefrihet går ut på. Att man ställer sig upp för någonting du själv inte gillar eller vill se. Men inser att för att jag ska få säga saker som den personen inte gillar, så måste det vara så.
Du har ju fått någon slags högerstämpel på dig.
Ja.
Väldigt mycket åt höger.
Mm. Alltså, det är inte jag som har gett mig stämpeln.
Men stämmer den?
Jag är ju liberal. Klassisk liberal. Om det är att vara väldigt, väldigt höger i Sverige, ja, men då är ni alla commie bastards. Och då har jag ju rätt. Så det är bara att ni väljer.
Varför har du fått den högerstämpeln då?
Därför att ni alla är commie fucking bastards. Ni är helt, helt skadade av att ha vuxit upp i ett socialistiskt land med ett socialistiskt system och en socialistisk kultur överallt, hela tiden, i 100 år. Och det är helt fruktansvärt för oss som står lite utanför och ser hur det förvrider huvudet på er.
Vad är det som irriterar dig mest på det svenska samhället då?
Kollektivismen.
Utveckla.
Nej, men att det här är liksom ett samhälle där folk inte är ärliga. Du kan inte i kollektivistiska samhällen säga så, men jag vill ha det här och därför gör jag som jag gör. Det kan du inte, därför att individen är inte viktig i de samhällena. Utan istället så måste du liksom manipulera dig till det du vill ha och säga att det är för gruppens bästa. Och det stör mig väldigt
att folk
mycket.
Inte tänker själv, är det det du försöker säga?
Ja, det är en av de många, många dåliga konsekvenserna.
Och det här torgför du rätt mycket på nätet?
Jajamän, så mycket jag kan. Ja. Tills de stänger ner mig.
Men du, vad hamnar du i för grupper då? Vilka kompisar får du då?
Nej, men jag har
bekymrar
mycket
det dig?
Nej.
Men du får ju väldigt mycket kompisar från ganska grumliga högerkretsar.
Jo, men tidigare när jag stod på scen och körde barnporrskämt så var det en massa vänsterhippies runt mig, och det skulle jag kalla dåligt sällskap. Alltså, vadå sällskap? Jag sitter hemma i min studio. Jag läser, jag tänker, jag skriver och publicerar i olika former. Jag publicerar vad jag tänker. Och sen försöker jag vara hyfsat konsekvensneutral i det.
Som en grupp vit maktrörelse ger tummen upp till dina inlägg, så har
men
du inga
har
problem
med det. Har antagligen skadat deras fiender. Du för att jag har gjort någonting mot deras fiender.
Du har inga problem med det.
Nej, men alltså i det fallet så hade jag gjorde det ju inte för den här högergruppens skull. Jag gjorde det för att jag tyckte att i just det här fallet så var det kanske sossarna som hade gjort något fel.
Mm.
Ja, och då slår jag mot dem, för de har makten.
Så du går först och sen de som följer det spelar inte någon roll för dig?
Nej. Det tyckte jag blev väldigt tydligt under omskärelsedebatten här för ett år sedan, om inte annat.
Ja. Ja. Vad var din ståndpunkt där, kommer
jag
ihåg?
Jag tycker absolut att man ska omskära. Och efter att den stormen på nätet rasade i typ en och en halv vecka, så tycker jag att vi ska tvångsomskära alla.
Varför det?
Nej, men därför att när folk är emot det på ett sånt där absurt sätt, då måste jag nästan säga emot.
Ja, men det, Aron, det här är ju det här. Vet du själv när du tycker någonting, eller när du liksom säger ah, fan, nu skämtar jag lite grann här för att se vad som händer och provocera för sakens skull, att,
ja, men det är som träslidsskämtet tidigare.
Ja.
Ja.
Men vet du själv när du går över den fina gränsen?
Det tror jag. Absolut att jag gör.
Och det är inte helt lätt.
Nej, aldrig.
Och konsekvenserna kan ju bli jättestora. Tycker du så? Nej, jag skojar bara.
Fast, alltså, till största delen har jag ju bemötts med tystnad. Och det ger ju vare sig mig eller mina meningsmotståndare en möjlighet att slipa på våra argument och eller punchlines.
Förstår du vad jag menar med det här med att det, ibland kan det vara svårt att veta gränsen?
Ja, men okej, men låt oss säga att det fanns en neurokirurg vars kompisar inte hade tyckt om att han gjorde sitt jobb så jävla bra. Och det är... Och sen så bara skiter han och göra sitt jobb så bra som möjligt. Därför att han vill behålla sina kompisar. Det går inte ihop. Jag måste ju fortfarande göra mitt jobb så bra jag kan göra mitt jobb.
Mm.
Ja. Och det är det jag menar med konsekvensneutralitet. Alltså jag måste så ärligt jag kan möta mig själv och mina egna fördomar. Och sen förhoppningsvis sublimera dem så att jag får en punchline eller två på dem. Och sen så måste jag publicera dem, för jag måste ju äta också. Och då kan jag faktiskt inte ta hänsyn till om mina närmsta vänner tycker att jag är helt dum i huvudet eller inte. Och om det är så att de tycker att jag är helt dum i huvudet, varför är de då mina bästa vänner?
Mm.
Ja, så de vänner jag har kvar, det är ju de vänner som förstår mig och dessutom litar på att jag inte vill illa.
Tar du åt dig mycket av kritik?
Nej.
Alltså, när tog du åt dig senast av kritik?
Väldigt länge sedan, men det har att göra med att antingen så möts jag av tystnad, eller så har vi alternativ två, som till exempel historikern Harry Ersson Svensson och den socialdemokratiske politikern och redaktören Stigbjörn Ljunggren, som nu båda på sistone har skrivit varsin insändare slash krönika där de påstår sig recensera innehållet min bok. De kallar mig för historierevisionist. De säger att den är full av lögner, och de erkänner båda i första paragrafen av sina respektive krönikor att ingen av dem har läst boken. Hur tycker du att jag ska förhålla mig till den kritiken? Mm. Alltså det är ju liksom så här, ni erkänner att ni inte har läst min bok. Ni är fullvuxna män som ljuger som en häst travar. Hur ska jag förhålla mig till det annat än med den absolut mest avgrundsdjupa förakt för de här människorna?
Men det jag är ute efter lite grann av nu på ett rent mänskligt plan.
Mm.
Jag lever i övertygelsen av att man lär sig av att lyssna på kritik.
Absolut.
Och att man också kan då omvärdera vissa grejer man säger,
mm,
och förhoppningsvis bli en bättre människa. Och när jag, yes, frågar dig, när tar du emot kritik? Väldigt länge sedan, så är du. Väldigt, mm, snabbt. Mm. Och sen så,
ja, men det är för att jag får ju inte så mycket kritik som är...
Men kommer du ihåg någonting, alla får kritik hela tiden, kommer du ihåg någon gång när du har tagit åt dig av kritik och funderat på, fan, här kanske jag kanske skulle formulera mig annorlunda, här kanske jag skulle tänka om?
Absolut, massor med gånger tidigare, absolut. Men de senaste åren har det varit väldigt mycket tystnad, och i den mån det har varit något har det inte varit kritik jag kan ta på. När någon säger så här, din bok är full av grova felaktigheter, jag har för övrigt inte läst den. Vad ska jag göra med det?
Nej.
Vilka felaktigheter, kan jag fråga? Och säger, men jag har inte läst den. Okej, okay, that's weird. Alltså det är ju jättekonstigt. Så jag har fått kritik. Jag är medveten om att jag är kolerisk, kverulant, kontrarian, massor med saker, en smula cynisk, kan upplevas som lite kall och hård, överdrivet aggressiv, har ett mörkt sinne för humor. Alltså du kan fortsätta. Jag går i psykoanalys 3 gånger i veckan. Det är inte som att jag inte bearbetar mig själv. Det gör jag.
Vad pratar du om där? Vad
mig?
Är du narcissist, Aron?
Det hoppas jag inte att jag är, för då kan man inte forma längre, stabilare, kärleksfulla relationer med andra människor. Men det är väl klart att jag har lite narcissistiska drag. Jag menar, jag är en person som har ställt mig på scen, jag är en person som vill se mitt namn i tryck. Det är ju, måste ju grunda sig i någon sorts mindervärdeskomplex, kan man tänka sig från början.
Du nämnde någonting, alltså att folk uppfattar mig säkert så här, kvarlant, kall och hård, och där reagerade jag.
Mm-hmm.
För att jag har, de gånger jag har träffat dig, så jag har sett dig som alltid, du säger, du gillar bråk, du gillar liksom argumentation.
Mm.
Men jag har sett bakom det när det kommer till kall och hård. Jag har aldrig sett det som kall och hård.
Alltså
jag har alltid sett det som en rätt så, alltså någonstans där har jag sett det som en rätt inkännande människa.
Ja, men tack så mycket. Jag tar det som en stor komplimang.
Ja, men det är verkligen en komplimang. Men det är väldigt sällan jag hör det om dig.
Ja, jo, absolut. Och jag, för jag tar ett exempel, så är det så här, på Twitter får jag ofta så här, men herregud vad du skriker, vad aggressiv du är, får jag. Och så tittar jag liksom på tweeten de svarar på, och jag bara tänker, men jag twittrade ut det här helt lugnt.
Mm.
Ja. Och då är det ju så att då sitter ju den här aggressiva tonen i huvudet på den som läser. Det är ju du som uppfattar det som en aggressiv ton. Inte jag. Nej. Utan det sitter ju i huvudet på dig. Och då kanske det inte har så mycket med mig att göra, utan det kanske har att göra med att du är konflikträdd in absurdum. Vilket känns konstigt att säga till en 2 meter lång blond viking som skulle kunna slå ner mig med ett lillfinger, Anders. Men det finns ju...
Refererar du till mig?
Ja, i just det här fallet gör jag det. Det är ju uppenbart när man får den här kommentaren att, ja, men du som har läst det jag har skrivit, du är extremt konflikträdd. Du tyckte att något ord jag använde var lite för hårt i sammanhanget. Och därför uppfattar du det som att jag står och skriker på dig nu. Men det gör jag inte. Jag använder inte ens versaler i den här tweeten, utan det är små bokstäver. Så då är det ju inte mitt problem. Det är ju ditt problem som inte klarar av ett normalt meningsutbyte utan att uppfatta det som aggression.
Varför blir du uppfattad så, Aron?
Nej, men jag tror på riktigt att så här är det. Jag har mina problem. Jag har jättemånga problem och jag är absolut inte problemfri. Men vi har ett kulturellt problem i det här landet som har med konflikt och debatt och att prata om saker att göra. Och det tror jag påverkar betydligt mer angående just de frågor du ställer till mig än vad jag gör som person. Det är vad jag har kommit fram till i min psykoanalys, så maybe it's not working. Men så är det ju. Du kan inte, alltså så här, att man kan säga som den svenska åsiktskorridoren, den finns väl inte längre och bla bla bla. Okej, men hur kommer det sig då att alla våra grannländer kallar Sverige det svenska tillståndet eller svenska sjukan? Hur kommer det sig att alla som går av planet i Stockholm känner av ungefär samma sak samtidigt? Hur? Varför? Vad kommer de här är det bara fördomar? Är det bara påhitt som säger att
hur vet du att de gör det?
Därför att jag pratar med folk som flyger hit.
Vad är det de känner? Vad är det de känner när de kliver av?
Att de inte kan andas fritt. Att det är förtryckande här. Att när man går ner på tunnelbanan och ser de här sorgliga själarna inneslutna i sin egen påtvingade misär. Så det är bara hemskt. När man går ut på restaurang i Stockholm och så tittar du ut över borden och så ser du att vid nästan alla bord så sitter sällskap av medelålders vita kvinnor som jobbar på SVT, som tjänar jättemycket, och en av dem vid något bord har tagit med sig sin kastrerade make som sitter där och låter hustrun bestämma vad han ska äta ikväll.
Du tar ju i så du skiter.
Tack.
Alltså, vad... Men ja...
Jag är trött på förnekelse också. Det är liksom...
För dig låter det som att alla andra är idioter.
Alltså, det får stå för dig. Jag tycker inte det. Eller liksom, jag tycker väl att vi alla är idioter i någon mån. Och det går ju definitivt att vara en större eller mindre idiot. Men när det kommer till de problem som Sverige har, är de i mångt och mycket självförvållade. De har att göra med antingen bristande självinsikt eller en ovilja eller oförmåga att ta itu med den självinsikten. För de flesta problem som drabbar Sverige nu, det är vad man skulle kunna kalla normala länders problem. Bara det att vi har uppenbarligen inga normala lösningar på de problemen. Och det har väldigt mycket med det socialdemokratiska systemet att göra. Sättet de ser på rättvisa, sättet de ser på hur man ska hantera överträdelser i systemet. Ja, massa sånt.
Ja, en elefant i rummet är ju, varför bor du kvar i det här landet?
Min familj bor här och jag älskar det här. Och jag menar, alla länder har sina problem.
Du älskar det för att du kan bråka här. Du har, nej, men du har en tydlig motståndare.
Jag hade kunnat bråka på massa andra ställen. Och ja. Det är väl inte som att jag inte alltid närt en dröm om att egentligen kanske flytta till England eller New York och göra stand-up. Och
är det om du inte får allt det här motståndet från liksom...
Så hade jag fortfarande haft ett behov av att skriva och uttrycka mig.
Ja, såklart. Men du har inte haft den här uppenbara fienden som uppenbarligen svenska mentaliteten är för dig. Du har inte fått flyga fritt.
Nej, okej. Okay. men det här med flyga fritt... Alltså så här... Frihet är ju inte svenskarnas nationalideal. Det är trygghet som är det. Är det inte? Jag gräver där jag står och jag försöker göra det bästa av den situation jag befinner mig i. Jag är ju född och uppvuxen här. Jag behärskar ju svenska.
Mm.
Ja, det är ju mitt språk.
Det är precis så. Ja. Språket tas det ifrån en så tappar man ju sitt bästa verktyg.
Absolut.
Och det gäller alltså, i alla högsta grad dig.
Ja. Jag tror att lösningen på... många av mänsklighetens problem. Jag tror inte vi kommer komma ifrån fördomar eller kategorisering, för vi funkar så som varelser. Men att fokusera på en människas egenskaper, alltså om hon är snäll, om hon är stark, om hon är uthållig, om hon är smart eller dum, det tror jag är ett bättre sätt att döma andra människor, därför att dömande kommer inte ifrån, än att fokusera på ytliga attribut som kön, sexuell läggning eller hudfärg. Därför att jag tror att fokuserar du på kön, sexuell läggning eller hudfärg, då tar det över. Och då spelar det liksom ingen roll om det är nazisterna som tycker att vit heterosexuell man är bäst, eller om det är andra sidan som tycker att svart, lesbisk, överviktig eskimo-transa är bäst. Därför att det är fortfarande så att du delar in mänskligheten efter ytliga attribut som är biologiska och som de inte kan rå för. Sen så kan du ju säga som en karaktärsegenskaper är väl också medfödda. I mer eller mindre del, men du kan ju i alla fall välja vad du ska använda dem till. Svart hy är svart hy, vit hy är vit hy. Din sexuella läggning är en preferens som är väldigt svår att bli av med.
Är Sverige plågat av rasism idag?
På massa sätt säkert, men om du frågar mig om just så här strukturell rasism...
Strukturell rasism är nästan alla överens om att det finns i Sverige idag.
Alltså jag tycker ju att vi har infört en hel del lagar som jag skulle kalla, eller i alla fall som syftar till att, att få fram ett strukturellt rasistiskt samhälle. Och det är ju intersektionella och genusteorier, för de funkar ju så. Alltså det är ju redan 41 myndigheter som är... jämställdhetsintegrerade som det heter, och nu så ska de dessutom bli intersektionaliserade, vilket är mitt eget ord. Och ja, då kommer ju de, eftersom då de kommer ha styrdokument som säger till dem att fokusera på kön och hudfärg, ja då kommer de vara strukturellt rasistiska. Alltså det jag kallar rasism, när man försöker att faktiskt skapa system som fokuserar på hudfärg snarare än egenskaper, ja men då har du ju skapat ett rasistiskt system, och då lever du ju i ett rasistiskt land.
Bara... när jag pratar om rasism så glider du alltid över nu till genusteorier. Jag pratar om rasism.
Ja men hur är det inte rasism att säga att all ondska i världen kommer från medelålders vita män? Det är ju både rasism eftersom du fokuserar på hudfärg, och det är det de kallar då ageism. Alltså att du fokuserar på ålder, diskriminerar på grundval av ålder. Hur är det inte rasistiskt och sexistiskt?
Men du negligerar ju situationen i utanförskapsområden.
I just det fallet, ja men där finns det väldigt mycket rasism, absolut. Det finns stor rasism mellan olika invandrargrupper. Därför att de har blivit matade med statsrasism, vanligtvis i form av antisemitism, från barnsben. Och det är ingenting som kommer gå över på en eller två generationer. Det kommer ta tre, minst. Och aktivt arbete, om det någonsin kommer gå att lösa.
Du, en jag tänker på som jag reagerar på. Så fort du beskriver en kvinna som är feminist, så tar du i så du skiter.
Nej, varför det? Vad menar
du? Eskimo och transa och så vidare.
Är du säker på att hon identifierar sig som kvinna här? Men ja, nej men vadå? Alltså som sagt, det komiska är svårt att lägga ifrån sig.
Ja, okej.
Det finns ju roliga sätt att beskriva saker på. Varför ska jag inte beskriva det roligt?
Trump eller Biden?
Pest eller kolera. Hellre Trump, tror jag. Jag tror att det vore nyttigt för väst om det fanns någon som rev ner lite så vi fick chansen att bygga på lite. Därför att en sak jag har märkt de senaste nästan 20 åren är att det kommer väldigt få nya idéer inom kultur. Och det tror jag har att göra med att våra system har blivit lite stagnerade. Så på det sättet så tror jag att det vore bättre med Trump. Sen så tror jag att Biden vore ju verkligen bra om man vill behålla status quo. Samtidigt så är jag orolig för vad jag ser strax bakom Biden, vilket är en grupp inom demokraterna som man nog kan kalla demokratiska socialister och sen stryka demokratiska och bara behålla socialister, därför att de vill göra USA till en välfärdsstat. Och jag tycker det vore synd om USA inte fanns kvar på det sätt det var tänkt att vara när det grundades, det vill säga som en plats som vars nationalmyt, oavsett hur sann den är, var frihet snarare än trygghet.
Inte för slavarna.
Nej.
Fem frågor. Aron Flam.
Ja.
Så många rätt du har. Huvudstaden i Schweiz.
Zürich?
Nej.
Är det Bern?
Bern, ja. Okay. Roten av 25.
5.
5 är rätt. När infördes kvinnlig rösträtt i Sverige?
1921.
Ja, 1919 och sen så blev det aktivt 21, ja. Men du får rätt för det. Vilket lag tränade Zlatan med när han var i Sverige? Nyligen. Eller ja.
Jag kan det här. Vänta, jag kanske kan det här. Det är de som är här på den här delen av stan, eller hur? Hammarby.
Ja!
Är det Hammarby?
Min sämsta grejen spottar, så yes. Får du in den.
Yes.
Nu kommer något som du skulle säga. Vad heter katten Spinner på engelska?
Purrs.
Bra! The cat purrs. Mm. Imponerande. Det är inte alla som kan de här engelska ljuden.
All right.
Fåret bräker på engelska.
Bleats.
Bra! Hästen gnägga på engelska.
Neighs.
Mycket bra.
Så jag tar mig igenom barnlitteratur på engelska. Det har jag bevisat, tror jag nu.
Underbart. Aron Flam, tack så jättemycket för att du gästade toppmöte med Anders S.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.